Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag har en känsla av att vi kommer röra oss som katt kring het gröt runt Karlaplan.
Ja.
Och jag vill med bestämdhet säga att vi ska hålla oss därifrån.
Ja, precis.
Vi ska ju inte vara där idag.
Nej, men jag tror att det kommer bli gris. För att bolla gris. För varje gång man trillar dit så kommer man, då får man en bokstav liksom.
Jag vill föregå med dåligt exempel och börja på Karlaplan.
Ja, men bra.
Därför att jag är som besatt utav, alltså om man tänker sig då i slutet på 1600-talet så låg ju Lagårdslandstullen här.
Mm.
Och när man passerade den så kom man ju alltså till det som kallades för det yttersta mörkret.
Ja.
Och det är så, alltså jag vet att jag har nämnt det förut, men det är så jäkla, alltså om vi är alldeles tysta, tänker nu att vi har passerat Lagårdslandstullen ut ur stan och befinner oss i yttersta mörkret. Visst är det feeling?
Det är en otrolig.
Och då rör vi oss neråt. Mm. Därför att dit vi ska, det är Narvavägen.
Exakt. Ja, hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Våra drömmars stad som ska handla om Narvavägen och inte om Karlaplan. Och
vi kan hålla oss.
Exakt. Vi som ska presentera det här är ju jag, Linus Eklund Adelsson, och Wille Crafoord och Staffan Lindfors.
Ja, stämmer.
Ja, det här, som du sa, Wille, det här kommer ju bli svårt. För det är svårt att beträda Narvavägen utan att snubbla på Karlaplan. Det är ju egentligen samma sak. Det är bara att det är en hopväxt liksom.
Ja, det är ju en inringning av Östermalm. Om man tar Sturegatan, Birger Strandvägen, Narvavägen upp till Karlaplan, så Karlavägen tillbaka till Sturegatan.
Ja, just det.
Den ringen var ju målet för ett av målen för Lindhagen när han gjorde den här planen.
Mm.
Och man började ju bygga Narvavägen. Man kan säga att Östermalm tog slut, Ladugårdslandet som det hette tidigare, tog slut ungefär vid Styrmansgatan. Sen var det ju landsbygd och lite slott och annat, vi återkommer till det.
Mm.
Och mycket militär verksamhet, men 1880-talet började man bygga Narvavägens hus från Karlaplansätt. Och 90-talet så blev det mesta klart samtidigt med Strandvägen.
Ja, det låg ju där lite som en trött järnvägsbank ganska länge.
Ja, det gjorde det.
Och jag vet att det var över 300 lindar planterades för att accentuera en rak axel mellan Karlaplan och Djurgårdsbron.
Mm.
Och som kuriosa kan man ju nämna att en anledning till de här, själva idén om breda gator, alltså de här enorma avenyerna, lär ha varit för att man hade haft så mycket problem i Frankrike med revolutioner och elände, så att man tänkte att ju bredare gator desto större chans för kavalleri att slå ner upplopp. Det är en rätt tråkig anledning, men det bidde ju ett fint resultat.
Det är ju en social form av brandgator liksom.
Mm.
precis.
Men det är lite roligt just med Narvavägen. Och förlåt, nu är vi där igen, Karlaplan. Mm. Men så, förebilden var ju just som man sa, man tittade på Paris, på Place d'Étoile och på Champs-Élysées och sådana saker. Och i storslagenhet kanske både Karlaplan men framförallt Narvavägen faller lite kort i en jämförelse. Framförallt Narvavägen. Champs-Élysées har ju en tendens att så här försvinna bort i fjärran. Det gör ju aldrig Narvavägen riktigt.
Nej. Det finns ingen triumfbåge på slutet. Nej, det är någon liten örn som gömmer sig någonstans bort mot fjärran.
Men nog så vacker ja precis, flygaren.
Ja. Ja.
Men det är, å andra sidan är det ju inte det hållet man ska gå. Man ska ju gå ifrån Karlaplan och ner mot Djurgårdsbron. Och där har ju
Då får man
väldigt vacker avslutning.
Ja, där precis. Blir det triumfiskt.
Narvavägen är ju alltså döpt i samma linje då som Torstenssonsgatan och egentligen säkert Karlaplan också. Alltså det är någon form av nationalistisk anda som råder. Och det har militär koppling och även till någon slags stormaktstid.
Det kan säga nej, men nationalromantisk i alla fall.
Ja,
men,
alltså det finns
men visst, för visst nationalistisk
vinst i Narva.
Ja, det är klart. 1700 blankt vinst i Narva i november. Och vi har ju ingen Poltava-gata, den saken är ju klar.
Nej, det är
Narva var ju mer, om vi går tillbaka faktiskt till slaget vid Narva, det kan vi ju lika gärna göra. 1700 som sagt, i november, så var ju, ja, då var ju Karl XII, han var ju inte mer än 18 bast.
Nej.
Och hastigt och lustigt så fann han sig i krig, han hade väl ganska nyligen lämnat Sverige.
Jaha.
Och var då övermodig. Jaha. Så att det som hände när han kom fram till Narva var ju belägrat utav ryssar. Och armén kommer fram och de är ju alltså tiofalt färre än ryssarna. Siffror som pekar mot 8000 mot 80000 existerar. Men mer rimligt är väl att anta att det kanske var 8000 mot 40000. Vilket ju, det är ju inte illa pinkat det heller.
Det är skitsamma i det sammanhanget.
Ja, men det som händer är att de svenska karolinerna kommer fram och då borde väl det brukliga vara att man så att säga radar upp sig, vilar, slår läger och inväntar en lämplig tidpunkt för fight.
Mm.
Och det var väl antagligen det ryssarna tänkte sig, men Karl XII, han tyckte annorlunda, han sa så här, nu kör vi direkt.
Mm. Och det, tjuvsmäll,
ja, det kan mycket väl ha varit det. Därför att men alla liksom, hans människor runt omkring sa ju det att befälhavarna att det här går ju inte. De är ju, soldaterna är för trötta. Nej, skit i det, sa han. Med Guds hjälp så dundrar vi på.
Ja.
Och det gick ju i slutändan väl.
Ja.
Men, och Karl XII var i allra högsta grad väldigt inbegripen i striden.
Ja.
Så att det berättas att han förlorade en stövel bland annat och red runt barfota och häst efter häst sjönk ju ner under honom.
Uh-huh.
Så att det finns en bevingad sägning när han på sin tredje häst så kommer en förlupen kanonkula stötsandes som sliter bort huvudet på den hästen som Karl XII sitter på.
Oh,
var på hästen sjunker ner, Karl XII kliver av och ber att få en ny häst, en ny värja. Och säger som att det tycks mig som att fienden vill pröva mitt ridande idag.
Ladugårdslandet var en småstad med sin storgata.
Mm.
Det är väldigt Växjö och Örebro.
Stora gatan helt enkelt. Liksom.
Ja.
Och där fanns allt att tillgå så man behövde inte lämna Ladugårdslandet för allt fanns.
Ja, men Storgatan kan man säga gick ju hela vägen egentligen från Humlegården.
Mm.
Woff korsade Ladugårdslandstorget.
Mm.
Och sen bort till alltså Nobelparken kan man säga. Mm. Det vill säga det som var Frihetshov och där Frihetshov fortfarande ligger kvar.
Mm.
Ja, varför kallar man det för Ladugårdslandet? Jo, därför att den stora ladugården
Kungsladugården
låg ju, alltså den som låg i Vädla,
ja.
Låg ju borta vid Nobelparken som vi då säger idag. Och Vädla är ju ett historiskt sett för Stockholm högintressant område.
Mm.
Det är häftigt, alltså, det är en av de fyra byarna norr om Vädla, var det ju Mälby, Kagnäs.
Mm.
Och Husarby och Väsby. Mm. Husarby, det är ju mera Ropsten. Men sen så Kaknäs, då närmar vi oss. Och så Mälby var ju där borgen ligger på Gärdet nu.
Ja. Mm.
Men sen hade vi då Vädla. Som, alltså redan på 1600-talet så sa man den gamla Kungsladugården.
Ja, men den var ju gammal också.
Den var ju...
Och namnet Vädla levde ju kvar ungefär så länge som till 1600-talet. Och Vädla är ju liksom etymologiskt, så härstammar det ordet från ett ställe där man alltså vadar över. Stället där man vadar över.
Precis.
Och där kan vi bara titta på hur geografin har ändrats genom åren. Och man anser att det har varit ett sund.
Mm.
Alltså mellan Djurgårdsbrunn och bort till Lindarängen.
Ja,
ja just.
Så att om man föreställer sig att vattnet gick upp där vid Sjöhistoriska museet någonting, så det är ju inte alldeles omöjligt att säga Gärdet och bort till Lindarängen.
Ja, Gärdet flackar ju ner där i den.
Ja. Och så att jag tycker vi köper det resonemanget att det var ett vadställe där. Man får ju inte glömma heller slaget vid Vädla.
Slaget vid Vädla kan du mycket om.
Slaget vid Vädla...
Jag kan inte ett spår.
Inte här. Men då ska jag tala om för dig därför att det här är inte bara Stockholms historia utan det är Sveriges historia.
Ja.
Slaget vid Vädla utkämpades 1517. Och byn Vädla då, som vi har konstaterat bortom Nobelberget, alltså vid diplomatstan. Och det här, nu är vi tillbaka vid Sten Sture, den yngre. Och där rök han samman med danska trupper. Och det här var också den första striden, alltså 1517, jag tror det var augusti, som Gustav Vasa var inblandad i.
Jag tänkte, det har jag hört en gång. Han gjorde bra ifrån sig där.
Exakt, och danskarna besegrades och de citat som det står i Sturekrönikan, det står: de sprungo över buskar och gärdesgårdar, de tycktes den leken var fullhårder. Och då vid kapitulationen sen så skrev ju här biskop Brask sin berömda lapp. Det vill säga de skulle avsätta Trolle.
Mm.
Och biskop Brask skrev att ja, det här är jag med på, fast jag vill det inte egentligen. Liksom. Det här till jag nödd och tvungen, som han uttryckte det.
Han var tvungen att tillstå då att biskop Trolle skulle avsättas.
Ja, och sen när Christian Turan kom tillbaka med full kraft och det blev blodbadet och alltihopa, så överlevde Brask för att han hade varit så där lite lurig.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad vi ska säga om Brask.
Ja, ord som vindflöjel, kappvändare och så vidare. Mm. Men det är jävligt lätt att sitta vara sturska över att folk ska vara liksom morska och modiga när man har liksom danskens svärd över halsen.
Verkligen, men vi ska ändå skänka en tanke åt när danskarna slogs tillbaka där vid Vädla 1517, därför att det kan mycket väl ha påverkat vårt rikes fortsatta motstånd mot denna otäcka dansk.
Mm. Och jag tänker ofta på Ladugårdslands gärde, eller Ladugårdslandet då, som en militär bastion.
Ja, jag menar absolut.
Alltså, med tanke på att Stockholm måste försvara, så det hände någonting. Vi hoppar 200 år här, eller 300 år.
Mm.
Så kom ju Karl XIV Johan hit. Och där började det ju byggas. Alltså, han var ju en hög officer i franska armén.
Mm.
Och han var till och med ambassadör eller någonting i Washington, tror jag. Men han visste att föra sig militärt, så att han byggde ju fantastiskt mycket.
Ja, han var ju general, gubevars.
Ja, verkligen. Så att, alltså, så att säga, vad blir det då? Öster om Styrmansgatan, som vi har varit inne på lite grann. Alla de här områdena fick ju Göta livgarde och Svea livgarde.
Ja.
Redan i början 1818 byggdes Grev Magnigatan på gamla foton där grutopier från 1850-talet. Så ser man de här tre kasernerna nerför Grev Magnigatan ner mot vattnet.
Mm. Ja, i det sammanhanget kan man ju nämna en liten rolig grej. Det är ju också härifrån vi har fått ett av de svenskaste uttrycken vi har. Det var nämligen, här var nämligen också förlagt första intendenturkåren, armén. Men alla, alltså manskapet låg ju inte på kasern, utan de låg ju ute i tält, ute på Gärdet, det som idag är Gärdet, som var ett stort övningsfält och en förläggningsplats.
Mm.
Och när de var ute och manövrerade och övade och tränade där, så väntade man ju naturligtvis på att det skulle komma ifrån koket en vagn då med mat, och det skulle bli lite rast i allting i övandet och såna saker. Och förhoppningsvis kanske man också fick en liten kaffekopp. Och de var ju märkta i botten, första intendenturkåren, armén, FIKA, fika.
Ah, det är för jävlar.
Kaffe och bollar gör mig glad. Tilly, 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 mom faller av.
Jag vill genast kasta oss tillbaka åtminstone 100 år.
Det tycker jag.
Till det underbara 1700-talet.
Ja, man vill dit.
Nej, men jag vill ju också ge en bild här utav hur bökigt det var att ta sig till Djurgården. Vilket då naturligtvis var lysande affärer för roddarmadammerna. Därför att hade det varit lättare att ta sig till Djurgården på ett annat sätt, så hade inte de fått som full sysselsättning. Men för att ta sig alltså till Djurgården så skulle man ju då hela tiden lägga massa avgifter. Till exempel när man passerade Torstenssonska trädgården. Och ytterligare en där vi nämnde greve Carl Spen vid hans vaktstuga, om man skulle nyttja hans privata väg. Så att det var lite snirkligt att ta sig fram.
Ja, men det var väl inte mindre än typ tre olika avgifter som skulle avläggas på vägen mellan Ladugårdslandet och Djurgården. Liksom.
Ja. Spen fick ju nej till de här avgifterna. Alltså, ja. han blev stoppad, och det var 1772. Det måste ju varit Gustav III som sa, sluta ta avgift.
Ja, men man kan förstå att man någonstans ville göra det.
Bron låg ju då också på ett annat ställe. Ja. Alltså bron mellan Valmensön och fastlandet låg ju snarare borta vid nedanför Fredrikshov. Alltså en ordentlig bit öster om nuvarande Djurgårdsbron.
Träbro.
Ja, om det är någon som undrar vad Valdemarsön är, så ligger svaret i att där ligger också Valdemarsudde. Det vill säga Djurgården.
Just ja, Djurgården. Precis. Och det fanns ju en berömd president Broman, som han kallades, som för tillfället ägde Fredrikshov. Där fick man ju inte passera utan avgift heller.
Nej.
Men Fredrikshov, där jag känner att jag omedelbart vill stanna där.
Ja,
därför att Fredrikshov, det är ju då väldigt lätt att tänka sig att det är döpt efter Fredrik den första. Som ju också har huserat där. Men grejen var att innan honom så var det här ett område som kallades för Kalvhagen. Mm. Och Kalvhagen gavs alltså till Jean de la Vallée, stjärnarkitekten Jean de la Vallée. Det var då man började kalla det för Lustdal, därför att han hade för avsikt att bygga någon slags nöjesetablissemang med någon slags vattengrottor och vad det nu skulle bli där. Men bland annat så gjorde de då ett värdshus. Och ansvaret för det här värdshuset fick Kastenhoffs son.
Oh, sök alltså, den gode Kastenhoff.
Ja, Kastenhoff måste
det är kul att, jag gillar att du
och för att påminna våra lyssnare, så är det alltså drottning Kristinas vinskänk som öppnade mer eller mindre den första stjärnkrogen i stan, som också kommer att heta Kastenhoff. Men Fredrikshov då Fredrikshoff, som han hette, tog hand om värdshuset, därav namnet.
Just det.
Ifrån denna vinskänk.
Det var en jäkla slump att Fredrik den första kom dit 1729, tror jag. Han tog över.
Ja, 1730. För
1730,
alldeles bra. Exakt.
Ja. Och sen så fick han ju dit sin Hedvig Taube till slut. Först var han ju där själv och husera. Men han fick dit sina älskarinna. Och de
byggde väl en ny huvudbyggnad, tror jag. Med en annan stjärnarkitekt, Carl Håleman.
Ja, och den låg... Om vi tänker, Fredrikshovsgatan går ju upp mot Linnégatan nu. Den måste ha legat med huvudbyggnaden över Fredrikshovsgatan, så att säga. Jag får inte ihop det annars.
Nej, men de byggde ju vidare sen. Jag vet att Lovisa Ulrika byggde på det där ytterligare. Med både på längden och med två paviljonger. Så att det här var ju en ganska storslagen anläggning, som då naturligtvis också även hade sin egen bro, det som kallas för Fredrikshovsbron. Och det finns en rätt rolig historia om Fredrikshovsbron som har med Fredrik den första att göra. Ja, det kan du berätta mer om kanske, Staffan.
Nej, det var ju 5 år innan han dog, och han hade blivit gammal och trött. och gjorde en felbedömning eller någon i hans
sällskap
så att säga. Så att de rasade väl alltså igenom bron.
Ja, men han dundrade ju över där med massa vagnar och skulle bege sig till Djurgården under pompa och ståt. Mm. Och sen så bara, det här var ju en träbro, det var kabrak sa det liksom. Ja, det... Så brast bron. Ja. Och hela liksom gänget dundrade ju ner i det här dyga, inte speciellt rena vattnet.
Nej.
Man reparerade den bron som höll fram till 1820-talet. Sen så byggde de en järnbro samma år som Strindberg föddes, 1849.
Ja.
Men sen började vi närma oss Stockholmsutställningen och då var det dags för den bron som vi ser idag.
Ja. Och den som byggdes 49, den vetter ju alltså mot Fredrikshov. Alltså, den går inte lika mycket vänster från Djurgården som nuvarande gör, utan mera höger.
Mm.
Och vi är inne på Narvavägen här. Och det är den enda gata som går fel på hela Östermalm.
Ja.
Så att när man går den och tycker att den är rätt, då korsar alla gator så här lite...
På sviskan.
Fyllaaktigt.
Ja, liksom. Det känns som Broadway i New York. Liksom.
Ja, det gör det. Så att den skapar ju en väldigt speciell, lite surrealistisk känsla.
Mm. Den fuckar upp skiten.
Den fuckar upp allting alltså.
Men det var ju som sagt, för den skulle linjera med andra grejer enligt Lindhagens planen och så vidare. Och så skulle man ha den här liksom boulevarden, avenyn som gick ner där. Och så skulle den sluta i den här fina bron. Alla de här är ju modellerade, de är ju nästan direkt rippade ifrån förlagor i Paris. Mm. Inte minst faktiskt bron. Som är liksom om du besöker vad heter den då, Austerlitzbron, är det, den är väldigt lik, fast kanske så är då Djurgårdsbron något mindre.
Ja, men allt
med en smula.
Nej, men de gjorde vad de kunde på Bergsunds mekaniska verkstad.
Ja, precis. Där tillverkades den och var klar 5 dagar må ni tro innan utställningen startade då 97.
Ah.
Så att de lyckades ju få ihop det.
Och jag tycker att den är jävligt läcker om jag ska vara helt uppriktig.
Det är den.
Ja, men den är fin och de har ju, alltså om man går dit så ser man de här 4 kolonnerna runt bron.
Ja.
Som, där, på dem så står det ju statyer.
Ja.
Och varje staty där är ju, föreställer ju en fornordisk gud.
Ja.
Så att vi har liksom Heimdal som blåser i Jallarhornet.
Ja.
Och vi har Frigg.
Uh-huh.
Det är Odens hustru som håller en stav. Och sen så är det Freja, va?
Ja, och Njord har jag väl för mig.
Nej, Thor.
Thor kanske det var.
Det är Freja med någon slags falk och Thor viftade sin...
Du tänker på isbrytan, du.
Hammare.
Njord.
Ja, nej, Njord. Ja, Njord var ju...
En gud.
Ja, en gud.
Och en isbrytare.
Och en isbrytare, precis. Som byggnad betraktad finns det naturligtvis jättemycket man kan säga om Historiska museet. Men jag tycker inte egentligen att det är jätteintressant sådär. Men,
de tar ju upp en väldigt stor del av Narvavägen och även Historiska museet har ju en historia.
Ja,
exakt.
Och det, den går vi, om vi går tillbaka till när man började samla på sig historiska saker.
Mm.
Då hamnar vi ju en, liksom, säg vid 1600-talet, då börjar man ju bygga våra historiska samlingar. Och landets första riksantikvarie, som man då kallade det för på den tiden, han hette Johannes Burius. Och var något som man då kallade för fornforskare, språkman och mystiker, samt lärare till Gustav II Adolf.
Ja.
Och han reste ju runt i hela landet och samlade på sig fornfynd och la liksom grunden till det vi faktiskt kallar för Historiska museet idag.
Sen en sorts Linné liksom.
Ja,
inom...
och Johan III... Fast i liksom såna här artefakter och liksom reliker och grejer.
Ja, och redan Johan III var ju numismatiker.
Ja, visst. Och Erik XIV och drottning Kristina. Hon sålde ju mynt ur sin samling, tror jag, under resan ner till Rom. Som någon underhuggare fick köpa upp efter henne. Dagen efter kom någon svensk officer och sa, du, de där mynten som, ja, Kristina sålde till er, tar vi och köper tillbaka, va?
Ja, det
var så.
Så pass, det var härligt för henne. Så hon kunde liksom både skriva checken och slippa lösa in.
Ja, som jag hörde för mig.
Ja, men det var ju bra. Men Nationalmuseum figurerade ju som historiskt museum ett tag.
Mm.
Man klumpade ihop konst och historia. Och sen så Nordiska museet var väl också en lokal för detta. Och det var först på 20-talet som man började kasta ögonen på de här gamla kasernerna, alltså de gamla stallen som upptog då det här kvarteret Krubban och de områdena. Och då satte man, alltså vem är det som har ritat i museet?
Det kommer jag fan inte ihåg nu. Gud.
43 stod ju museet klart.
Ja. Och då hade det...
Bengt Romare tror jag. Bengt var en av dem i alla fall. Mm. Det var två. Men och då hade de också sin första utställning. Mm.
Kungliga numismatiska, eller alltså myntkabinettet låg ju där. Mm. Tills de byggde eget mitt mot slottet. Mm. Slottsbacken. Mm. Men så att det var ju stort och det innefattade mycket. Och, men de hade ju också de fantastiskt stora, även med våra mått mätt väl, kasernerna som byggdes 1818 då på, med adress Storgatan.
Precis.
Mot Grev Magni. Så att det fanns ju en del. Men tänk att det fortfarande räcker till då. Än idag.
Ja,
det är lite märkligt.
Och där finns ju också faktiskt någonting som är världsunikt. Det är ju guldrummet som har en enorm ansamling av just av guld. Och det är ju inte bara, det är inte bara guld som är värdemetall. Men det första, alltså Historiska museets samlingar, första diarieförda, alltså nummer ett, är ju Elisabeth-relikvariet som finns i guldrummet. Och det är liksom, det har en gång varit som en skål, eller två skålar.
Vilken
som
Elisabeth är det här?
Elisabeth av Thüringen. Och det är hennes huvud ska ha legat i det här. Det var själva reliken. Bara det i sig är ganska nasty liksom.
Vem är Elisabeth av Thüringen?
Ett helgon. Jag tänkte vi
stannar. Är hon ens svensk?
Nej, hon är inte svensk, hon är tysk.
Okay.
Det är det som är intressant där. Det är ett tyskt helgon.
Mm.
Då är det så att de här grejerna kom ju till Sverige just som krigsbyten under 1600-talet.
Mm.
Men hade vi inte haft de här 30-åriga kriget och stormaktstiden och såna här saker, så hade våra museer idag varit ganska tomma, tror jag.
Ja, det eller så hade de innehållit något annat. Vi är ju som besatta av guld och smaragder liksom.
Ja,
kanske inte är det finaste.
Nej.
En del av Historiska museet är ju då gamla Västra stallet.
Mm.
Och det kan ju äga nog så stort historiskt intresse eftersom det var en del av en anläggning som då på sin tid var alltså den näst största byggnaden i hela stan.
Just det, det var det.
Och det här hade ju militär karaktär. Mm. Alltså det var ju plats för 200 hästar här, det är ett stort stall.
Mm.
Men vi repade ju faktiskt där, du och jag, Staffan, med rockband på det glada 80-talet. Och då repade vi ett dagis som kallades för Spiltan. Så att man hör ju att här är det hästar och i faggorna.
Exakt. Ledin bor på Narvavägen, va?
Ja, och i och med att Ledin bodde där så bodde ju Bruce.
Ja,
de där dagarna han spelade på stadion, om det var 88. Jag tror att han hade trubbel med äktenskapet, Bruce. Så att någonstans behövde han få vara i fred. Och varför inte hemma hos
Thomas Ledin?
Tompa.
Mm. Det är så.
Bruce ville leva just nu.
Ja.
Thomas hävdade även att Bruce har snott albumtiteln Human Touch
från honom.
Ja, därför att Ledin gjorde ju faktiskt en platta ett par år innan som han lite sådär lämpligt lät ligga framme när Bruce bodde där.
Vad kul.
Så att det är inte alls omöjligt. Jag sätter mina slantar på Tjompa.
Ja. Ja, jag skulle vara så glad om han hade snott av mig. Ta vad han vill.
Ja, verkligen. Välbekomme.
Ja.
Men Thomas Ledin och Bruce är ju inte de enda som har bott på Narvavägen. Vi har August Strindberg bott där.
På Femman.
Ja, på Femman. Det var ju, han hyrde ett rum.
Möblerat
rum i några månader, ett par, två månader. Men då skriver han att så här, nu har jag blivit stockholmare.
Vad fint.
Ja.
Hösten 99.
Man kan vara trygg i att han har bott på 10 ställen på varje i varje stadsdel i Stockholm.
Ja, ungefär.
Men alltid
man ska inte... Det är att han är ju född stockholmare. Varför han kände sig som en äkta stockholmare först nu, det förtäller inte riktigt historien.
Man ska ju inte förväxla Narvvägen 5 med Strindbergshuset heller.
Nej, nej, det ligger längre upp. Då är vi ju snubbla på Karlaplan igen.
Där ligger vi ju hörnet mot Karlaplan, ja.
Fast, men då, vi är ju ändå fortfarande på Narvvägen, så jag tycker att man får nämna Strindbergshuset.
Det tycker jag nog att
man kan. Sådär. För att eftersom det inte finns längre, men man pratar fortfarande om det. Och det är, där bodde ju också i fram till, vad var det, 2003 eller någonting sånt där, Ingmar Bergman, som ju var en Strindbergstolkare. Men ursprungliga Strindbergshuset var ju liksom en nygotisk tegelbyggnad, rödtegel liksom, som jag bara föreställer mig måste sett rätt läcker ut liksom.
Ja, min pappa växte ju upp där, och han både Strindberg och Ingmar Bergman tolkare så att det är
ja, bra.
Men Strindberg bodde ju inte där mer än typ 8 år eller om det, men han sa så mycket. Han köper ju våningen, och nu ska vi säga att han köper en våning, och det skiljer sig från en lägenhet. Av naturliga orsaker sådär. Och han har ju tidigare på samma vår precis gift sig med den då 30 år yngre Harriet Bosse. Men i sammanhanget ska jag ändå nämnas också att samtidigt så var ju det här liksom, de 8 åren som han bodde på den här adressen var ju kanske de mörkaste i hans liv. Han mådde ju inte bra här, och jag kan tänka mig, alltså om man tittar på Harriet Bosses äktenskap, så har inte de varit särskilt långvariga, något av dem. Och hon var då 21 och han var 52. Hon var 22 och han var 52, tror jag. Och den åldersskillnaden kanske inte var helt lyckad faktiskt i det sammanhanget.
Men hon hittade väl, Harriet Bosse hittade väl en ny kille sen?
Ja, visst. Först var hon ju gift med, vad heter han, Gustav Wigman eller något sånt där. Också en skådespelare och så. Men de var gifta, de fick en son, men de var inte heller gifta mer än något par tre år eller någonting sånt där. Och när de separerade så tog han livet av sig och så. Och sen så träffade hon ju någon, den drasuten och häradsbetäckaren Edvin Adolfsson.
Din farfar.
Och, min farfar. Och gifte sig med honom. Men de var inte heller gifta mer än en par fem år eller något sånt där. En handfull år. Sen skilde de sig, så gifte hon sig aldrig mer. Flyttade till Norge.
Men det får mig osökt att tänka på min favoritadress på Narvavägen. Och det är Narvavägen 8. Jag älskar det huset. Det ligger då norr om Oskarskyrkan, eller om det är väster om. Och det vill säga närmare Karlaplan. Ja. Och är det här stora, lite spöklika huset som påminner en del om Dakota Building i New York. Och som är ritat då av Fritjof Ekman. Han har ritat bland annat Diplomat på Strandvägen.
Ja, han blev väldigt missförstådd.
Ja, men han verkar vara en otroligt skön lirare, den här Fritjof Ekman. Därför att han var ju då även konstnär. Och gjorde akvareller, och kan hända att det gjorde husen lite extra utsmyckade med torn och balkonger och balkongburspråk och extra vindsvåningar och sådär, som byggde han gärna på. Och han var ju mycket nöjd med att han var släkt med Gottlieb Iversson, som är en känd möbelsnickare från 1700-talet. Som gjorde...
Han skrev väl någonting om det?
Ja, han rotade i sin egen släkt och hittade väl den kopplingen och var nöjd med det. För den här Gottlieb Iversson är känd för att bland annat ha gjort någon sekretär åt Gustav III, som är magnifik. Men vid sidan av höll han även på med snusproduktion.
Coolt.
För han hade rötter upp i Hudiksvall. Och där tillverkade de snus för glatta livet. Och snusfabrikören hette Edvard Frisk. Fredrik Ekman gifte sig med dottern till snusfabrikören Elisabeth Frisk.
Helt sjukt.
Och det finns också, hör häpna, en annan Elisabeth Frisk från Hudiksvall som är skådespelerska. Troligtvis en brorsdotter till den här snusfabrikörens dotter. Och den här andra Elisabeth Frisk, hon gjorde en roll i filmen Säg det i toner. Alltså Skylsevägen. Musikalen.
Just det.
Som regisserades av
ingen mindre än den ohängde dressuten och herresbetäckaren Edvin Adelsson. Ja. Det är fantastiskt.
Ja.
Och Julius Jansson.
Ja.
Som är ju liksom bara det namnet. Han heter ju naturligtvis Julius Jansson från början. Men tyckte att hans nom du guerre, Jansson, var lite bättre. Med Z också. Ja. Jansson.
Ja, det är starkt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag skulle vilja gå in i Oscarskyrkan.
Ja. Ja!
För där har vi varit på skolavslutningar, minns jag. Och sen så var vi, jag var med och spelade in en video med just det där.
Ja, vi gjorde interiören på Hubba. Så
jag satt och lyssnade på den med min dotter igår och nu går hon och nynna på den.
Ja, det så kanske inte är det bästa att titta på. Vad vet
jag? Jag tycker det är stort.
Men videon spelades faktiskt in där, du har helt rätt Staffan. Aha. Och även om de yttre visuella kyrkobilderna var då Johanneskyrkan, så interiören Oscarskyrkan, det stämmer.
Ja, de var där. Och då fick jag ju liksom en skön känsla av Oscarskyrkan. Och jag menar, skolavslutningen, det var så stämningsfullt så att man sprack och sa i denna ljuva sommartid. Så att, men är kyrkan fin?
Jag
är lite trött.
Vad tycker du?
Nej, jag tycker ni har fel.
Gustav Hermansson, ja. Menar nygotik.
Ja.
Men
nygotik som överhuvudtaget har florerat ganska mycket i området. Ja. Vi pratade om Strindberghuset som också är nygotik.
Ja. Men man kan väl också säga att Oscarskyrkan naturligtvis efter Oscar den andra.
Ja.
Absolut.
Han, jag tror att de byggde den, alltså de i varje fall namngav den, ja, i samband med Oscar den andres 25-årsjubileum som regent.
Ja, 97 var det, ja. Också.
Ja, 97. Allt hände 97.
Ja, men det är som att preppa för den här fantastiska 97. Utställningen.
Ja.
Men det skulle ju vara klart.
Men 1903 var det klart.
Mm.
Men då var det nämligen så att då hade ju Mr. Boberg, som ritade alla hus på Stockholmsutställningen, han hade ju liksom häcklat den här Gustav Hermansson för att du är efter din tid. Du är sen.
Mm.
Han hade gjort hus i Sundsvall och varit väldigt poppis, det Hermansson. Skulle han göra Oscarskyrkan och så säger Boberg att du är en usling.
Ja, en själv.
Ja, en själv liksom.
Ja.
Och sen så finns det en tendens till att det kan ha varit så att Hermansson på något sätt drog det längsta strået på slutet. För att, i samband med att han hade sagt det, man ska inte vara för dum mot andra för att då kan man ju själv trampa i en potta. Ja, så att i samma andetag han hade skällt ut Hermansson så fick han inte göra sitt jättekonstiga stora Nobelhus i Nobelparken.
Nej, just det.
Så det blev inte av det. Nobelparken är den enda park som är uppkallat efter något som inte finns.
Nej, exakt. Jag var inne på, jag tänkte faktiskt just på det förut också. Men undrar hur många det är som vet att där i Nobelparken mitt mot Berwaldhallen, där skulle det alltså legat ett enormt stort, jättehögt och väldigt konstigt hus. Det såg ut som en sån här Jan Lööf-teckning.
Ja, Jan Lööf.
Som då skulle vara liksom Nobelcentrum och, ja, och såna saker. Då hade vi
eller de här Sagan om ringen. Baklet
på Blasieholmen.
Ja. Men grejen var att jag tror att Boberg var som besatt av att bygga någonting där.
Mm, ja.
Därför att var det inte någon slags Nobelcenter som vi kanske kan aktuellt kalla det för,
ja,
så var han ju liksom några år tidigare ute med att försöka bygga någon slags residens för Gustav den VI.
Mm.
Och Margareta som han hängde med, alltså Gustav.
Gamle kungen.
Men så att det finns också liksom ganska ståtliga bilder på hur det hade kunnat se ut.
Mm.
Men kvar ligger ändå en liten borg,
ja, ja,
i Nobelparken.
Det gör det, ja.
Nämligen det här
Skogsinstitutet.
Exakt. Mm.
Och det är från 1700-talet alltså. Så att där, i den här parken så finns alla träd utom fjällbjörk. Och ett litet skogsinstitut.
Vad falskt!
Ja, för det var meningen, de skulle ju göra så.
Varför får inte fjällbjörken vara den
klara stilen?
Alltså det har jag undrat, jag tänkte fråga er.
Ja, jag tror egentligen helt enkelt att, ja, jag tror faktiskt att du är inne på helt rätt spår, Ville. Det hade inte blivit några fjällbjörkar.
De borde ha något så här inverterat växthus i form av ett kylskåp.
Ja, precis. Vinterträdgård i det sanna namn. Vigelands glasmålningar i Oscarskyrkan är helt enastående. Och jag tycker att det är värt ett besök bara därför faktiskt. Mm. Och de är i nygotikens anda så är de också mustiga sådär. Och jag tror att det är så här med nygotiken, att den kom lite i kläm stilmässigt och därför fick den aldrig fäste. Det blev som liksom kampen mellan Video 2000 och Betamax en gång i tiden. Liksom. Mm. Nygotiken i Sverige blev Betamax. Fick stryka på foten. Därför att den kommer ju liksom och försöker göra sig gällande i samma tidsera ungefär som Jugend och den
modernismen.
Svenska modernismen, ja, och den svenska nationalromantiken liksom.
Mm.
Och det där liksom, och den ska också försöka etablera sig innan det sen jävligt snabbt blir dags för funkis sådär. Mm. Så det var inte så lång tid man hade på sig, så liksom man åkte ut i avbyta båset och sen var matchen över.
Ja, alltså jag tycker experimentlustan är ju fantastisk när man ser nordeuropeisk 1600-tals barock på fasaderna och sen ett annat århundrade på nästa adress och nygotik. Alltså, jag ser bara ett enda stort mod och glädje.
På Narvavägen har du förresten också, där har man ju ett spektakulärt exempel på just Jugend, stilren Jugend, som finns en del på Östermalm, men som i övrigt kanske inte slog så hårt i Sverige därför att den liksom färgades in av en massa annat. Mm. Men det är ju Bokanderska husen.
Uppe vid Karlaplan där.
Precis nedanför det huset som man byggde som ersatte Strindbergska huset.
Mm.
Det huset i sig har en egen historia som är rätt intressant, men Bokanderska husen i bottenvåningen där så har man ju Oscars restaurang Oscar. Jag vet få ställen i Stockholm åtminstone som så omedelbart och totalt förflyttar en till ett Paris där typ Hemingway precis har stoppat sin pipa och rest sig upp och knallat iväg, svept sin passistis och tagit sin stickning under armen liksom.
Ja,
det är jätteläckert, men man kan gå in och titta på deras interiör i så här, 360 grader 3D på deras hemsida. Så att, det är rätt ballt faktiskt. Det kan jag rekommendera. Bistro Oscar eller vad fasen den heter. Men det där hittar man, det är inte så svårt.
Det där Bokanderska, det är ju ett gigantiskt hus.
Mm.
Och det är inte det enda Bokanderska huset i Stockholm, utan det finns ju ett vid Stureplan.
Ja.
Det finns ett vid Floragatan.
Mm.
Och så finns det där.
Vem var Bokander?
Han var nog en framgångsrik affärsman som inte ville göra så mycket väsen av sig, tror jag. Men han lät ju bygga, om det är samma Bokander som gjorde på Floragatan, så är det ett fantastiskt originellt hus med nymodigheter som badrum och sånt. Det var ju först med 1870-talet. Men vad hände i Bokanderska huset? Jo, det var där en Nordea-chef för en ganska kort tid sedan fick en lägenhet.
Ja, just det.
På 260 kvadratmeter. Oh. Eller något sånt.
Just det, men det var en representationslägenhet. Så
exakt.
Ja, det är mycket ruffel och båg i området. Jag vet att det var någon spion som också åkte fast någon gång på 40-talet som ofta hade sina möten, som det sades i alla fall, i en telefonkiosk på Narvavägen.
Aha.
Och lustigt nog så är Narvavägen utifrån, alltså proportionerligt sett, en av de mest morddrabbade gatorna i svenska deckare.
Oj.
Alltså Trenter och Jan Mårtensson och de här har ju gärna rört sig på de långa skuggornas allé.
Det är en bred gata. Narvavägen har sin beskärda del av pestkyrkogårdar.
Ja.
Alltså där historiska ungefär ligger nu. Där nuvarande Linnégatan döndrar ner från Styrmansgatan.
Mm.
Där låg det. På Tillius karta.
Ja, där är en stor, alltså, jag vet inte om man ska kalla det för begravningsplats, skulle säga, en avskälpningsplats.
Mm.
Därför att när man började inse vad man hade att göra med i med den här pesten, så var det ju väldigt kärvt för de som tog hand om liken.
Ja.
Ofta var det ju så att man kom ju till stadsdelar där det var helt tyst. Ja. Vi har ju haft pest tidigare i det här landet, men alltså sedan 1300-talet.
Ja,
och jag vet att på 1600-talet så var det illa, men som det blev från 1710 och framåt. Man vet ju ganska exakt hur pesten kom till Sverige på 1710-talet. Därför att det var någon båt från Estland, va? Eller hur? Som la till, och var någon som mådde dåligt och... alltså doktorerna hade ju inte riktigt koll på denna farsot som liksom la till, utan det dröjde alldeles för länge innan man hann, så att säga, häva och sätta folk i karantän och så vidare. Men då, alltså rodderskorna som rodde folk in till kajen från den här båten förde ju naturligtvis då med sig smittan.
Exakt.
Och i slutändan så landade det ju på att det var 40% utav
statsbefolkningen som strök med.
Men det är liksom, eftersom vi är så duktiga på att dokumentera det här landet, så har man ju liksom mer eller mindre namnen, va, på dem som gick i land och som förde det här med sig. Så att det
är någon kapten som föll död ner. Han skulle in och käka på ett värdshus, kom från Estland.
Ja, men precis. Ersta Vikskrogen tror jag det var.
Ja, det var det.
Men det är ju liksom skönt också, idag kan jag känna att om jag var så jävla dålig och hade feber och grejer, att jag kände att fan, jag är ju på väg att krokna här vilken sekund som helst. Då skulle jag ju, spontant så känner jag så här, att man kanske skulle, när man nu har kommit fram till resans mål, så kanske man passar på att lägga sig och vila lite grann. Så här. Nej, inte de här sjömännen, utan de ska stylta i land och springa in på en krogen.
Ja.
Det är för mig, och kanske för de flesta idag, helt väsensfrämmande. Men så var det väl tydligen inte då. Det var så här, jag sätter dem på krogen och skit istället.
Ja, men Ersta Vikskrogen var väldigt bra krog. Och sen har vi Bromska palatsen.
Ja, det var lustigt att precis vad jag skulle säga. För att alltså, man förflyttar sig ner mot vattnet.
Ja.
Och det är det lägsta huset på Narvavägen.
Mm.
Och då pratar vi Gustav Emil Broms.
Mm. Mm.
Och jag har en släktförening på mammas sida då, Bergman Olsson, som förekommer i Stockholm då under 1800-talet. Och ett företag heter Bergman Hummer. Där var han prokurist. Och prokurist är ju en som är med i firman och får göra saker, men inte kanske sälja, men han har en viktig stor roll i ett företag. Han började som ung hos dem. Det tycker jag är jätteroligt.
Mm.
Och sen så gick han ju vidare, och med en Bergman där uppe så köpte han och startade AB Gällivare Malmfälts aktiebolag. Det var ju två AB.
Men var Gustav Emil från Gällivare? Eller var han från Kalix eller något sådär?
Nej, han var ju egentligen...
Han var stockholmare.
Stockholmare, ska
jag tippa. Just.
Utan han kom i slang med de här och ville göra något lite stort.
Mm.
Tror jag, lite vågat, lite där det vill stämning. Så att satsa pengar i det här med Malmfält, det måste ju ha varit osäkert.
Jag tror inte han blev så populär.
Nej, han var inte...
Därför att hans industriäventyr där uppe, han kom ju att även kallas för den store bromsen.
Aha.
För det var strul med de där grejerna på olika sätt.
Ja, i breven skrivs det mellan Bergman och Hummel, två företagare. Om den där broms. Hur är det med honom?
Alltså, citat, den där broms.
Nej, utan bromsen liksom. Ja, broms. Vad är han? Vad har han gjort? De vill kolla upp, tror jag.
Men numera så har du ju övergått i franska ägo, vad det där huset.
Det är ju, ja, det är franska ambassadörens residens. Mm. Och mitt emot på Narvavägen så ligger ju Maria Bebådelsekyrkan. 1400 medlemmar. Mm. Och gudstjänster på franska och svenska. Så att
det finns en koppling där.
Ja, lilla Frank.
Men det har ju varit, jag vet att Bromska palatset har ju varit franska ambassad.
Ja, sen 26 har Frankrike ägt det. Mm. Jag tror det var 26.
För det, alltså, och vi får ju inte glömma att det är Erik Lallerstedt.
Och Ludvig.
Och då pratar vi inte om kocken utan...
Nej, då pratar vi... Liksom, vi kan ju visserligen nämna kocken också eftersom han har sin bakficka strax bredvid. Men nu pratar vi arkitekt där.
Ja, precis.
Så du går tillbaka till arkitekten. Och det är ju apropå den franska ambassadens eventuella varande där så är det ju rätt ambassadtätt i området.
Det får man säga. Bokanderska har ju inte mindre än 3 stycken.
Tunisien, ja. Portugal.
Och argentinska.
Ja.
Just det. Vedbäraren. Kvarteret Vedbäraren. Det kan jag säga, för då vet ni inte vad det är. Det är Karlaplanen.
Ja!
För att där fanns det ju bara, alltså på mitten på 1800-talet, fanns det ju bara det där tullhuset. Och så fanns det en timmerman i adresskalendern. En tullare och en timmerman är skrivna där. That's it. Och kvarteret Vedbären heter Timmerman. Det är underbart. Men därifrån så hände det väldigt organiserade och kul saker. Och det är ju att det gick en omnibuss.
Ja.
Som, jag har en polett hemma som jag lyckas köpa på auktion. Det står Lördegårdslandet på, en oval.
Vi måste bara upprepa här vad omnibuss är för någonting. Därför att varje gång jag hör ordet omnibuss, då tänker jag snarare på liksom, Michael J. Fox och Tillbaka till framtiden. Man ser någonting flygande. Här kommer omnibussen. Liksom.
Det känns så.
Men omnibussen var ju egentligen vår allra första kollektivtrafik.
Mm. Ja, det var det. Den kom ju ungefär 35.
Och 1835.
Ordet, 1835.
Ja. Ordet buss är ju egentligen bara en förkortning av omnibuss.
Ja, omni är för alla. Buss för alla. Mm. Så att, och det var ju en förlängd diligens, liksom kan man säga, som fick plats med en 10 persar eller något sånt.
Alltså någon kuse framför som drog det hela.
Ja, 2 kusar eller en. Och de hade ju körningar, alltså anledningen till att den här linjen, Lilla Lördegårdslands tull ut mot yttersta mörkret, bort till Mörka kroken som det hette där vid Kaknästornet ungefär, där svänger ut mot Djurgårdsbrön.
Ja, det heter det fortfarande.
Det heter det fortfarande.
Ja, alltså. Visst. Det var sån väg där.
Men folk drack ju brunn på 1700-1800-talet och så det var ju så mycket folk som skulle ut dit och där finns fortfarande verkligen väl värdshuset där som är så.
Ja, visst.
Sista körningen gjorde, ska jag säga, 1899 av omnibussen Oscar den andra. 2 år efter utställningen där och 8 år innan han dog.
Men det är ju bra för Oscar där, för han hann byta upp sig från att ha en benämnd omnibus till att få en benämnd kyrka.
Ja, precis. Stämmer.
Det finns en bild när Narvavägen just är anlagd.
Mm.
Och det är inte speciellt många hus byggda på den. Den är bred och det är väldigt sådär desertaktigt. Mm. Och det är sådana här rullande buskar som är i USA.
Mm. Ja, just det.
Man känns
tumbleweed.
Ja, tumbleweed heter det. Och då så är ju vissa hus under rivning fortfarande. Och vissa berg måste sprängas bort, som man ju gjorde. Hela Östermalm är ju bortsprängt i princip. Och då ser jag ett hus som håller på att rivas. Och så tänkte jag, det står snett och vint. Det står inte liksom... Jag fick inte ihop det när jag såg den bilden. Och blev galen.
Hur många våningar var det?
3 tror jag.
Oh, alltså, jag älskar de där jävla 2-3 våningshusen. Ja. Stockholm var så fyllt då.
Ja, och så Lödegårds landstilen, troligen inte så gammalt hus. Nej. Utan det var nog byggt, ganska illa byggt som det var. De du tänker på, Ville, de är lite äldre.
Ja.
Men de här var ju väldigt illa byggda. Man byggde ju, det var ju bönhasar alltså, som byggde, det är fuskfolk.
Ja.
Som helt enkelt byggde hus som egentligen inte kunde, helt enkelt. De hade inte, så hus rasade på Östermalm innan de var klara. Men just den här bilden, så ser det här huset rivs. Och då så tittar jag på gamla kartor och säger, vänta nu. Och så ser den här Gumshornsgatan. Mm. Inte den som är där idag.
Nej.
Utan den här måste ha börjat strax söder om den.
Ja.
Typ säkert 30-40 meter. Ungefär där spiltan, så att säga, tar slut vid nuvarande Linnégatan.
Det kan ju ha varit en gammal stig där, för den gick väl ganska zigzag.
Ja, det var ju helt enkelt en gammal kostig, troligen, som hade blivit en grusväg.
Ja. Jag undrar om inte det kan ha varit värdshuset Gumshornet.
Det kan ha varit det, eller legat i det huset. Jag tänkte just precis på det.
Det är ju, det är ju en rysare i så fall. Ja, därför att Gumshornsgatan, när vi ändå är där, va, det är ju döpt efter värdshuset Gumshornet.
Ja.
Och ett gumshorn, kan vi bara lite enkelt berätta, att det är ju helt enkelt en ett horn,
ja,
en på en, vad säger man, gumse, va?
Ja.
Och det är en form av bock.
Ja, för en fårbock. Ja. Liksom. Ja.
Och gumshornet är ju nämnt i vanlig ordning i Bellmans Fredmans epistlar, och fanns sålunda alltså redan på 1700-talet. Och då var det ju som du säger, att det var ju bondland med småkåkar och skjul och de här 2, max 3 våningshusen.
Mm,
man hade även ett beslag på roddamadammerna, som man kallar för gumshorn. Nämligen det man höll sig fast vid när det gungade på för mycket.
Mm.
Men sen revs ju då alla hus i det området så sent som 1930 för den Stockholmsutställning som var då.
Mm.
För man skulle demonstrera den här underbara stilen funkis. Och det där har ju blivit ett av Östermalms absolut mest populäraste områden.
Mm. Det är så läckert.
Jag har lustigt nog en polare som precis ska flytta dit. Och jag var väldigt nyfiken på om man skulle flytta in i den här mycket berömda ateljévåningen.
Mm.
För det är i då på Gumshornsgatan, så finns det en utav de då lite mer ståtligare våningarna, som är en gammal ateljévåning. Där hon, textildamen Astrid Sampe, hon var ju chef på NK i typ hur länge som helst.
Mm.
Hon har även gjort vissa textilier som med såna här funkis trekantiga mönster och sånt som vi kan njuta av än idag. Ordning är frihet.
Mm.
Det var hennes paroll. Och sen, i övrigt har du bott, Ola Ullsten bodde i de där områdena, och Kalle Zäta och Birgitta Andersson.
Ja. Då säger jag spårväg.
Mm.
Och vet ni vilken spårväg som gick på vilket nummer som gick på Narvavägen?
Icke, men jag har en känsla att vi snart ska få veta det.
Ja.
Och alltså, spårvagnarna lades ju ner 1967 i Stockholm. Och spårvagn nummer 2, den gick upp till Karlaplan fullständigt elegant och rundade denna.
Ja.
Och gick ner igen, och så gick den Strandvägen bort. Så att den gjorde en rundning. Och sen hade vi buss 52, som ju gick lite andra gator, Storgatan, Styrmansgatan och så vidare, rätt nära. Buss 32 gick Banergatan, Narvavägen, Karlavägen och Sturegatan, mycket elegant.
Så vilka spår var det? Var bara 2:an som gick Narvavägen, va?
Ja, det var bara 2:an.
Mm.
Men som den gick Narvavägen, alltså att den, det tog inte mer än en minut så var den tillbaka.
Ja, det är,
men jag kommer ihåg. Det
gjorde Narvavägen ordentligt. Alltså, both sides.
Ja.
Men där går ju idag bland annat linje 4, stamlinjen.
Mm.
Som ju är helt makalöst lång. Alltså, om man åker den därifrån och till sin slutstation, då har man ju åkt i en hästsko i princip runt hela stan. Från det, liksom, det yttersta mörkret till det andra yttersta mörkret uppe på Södermalm istället.
Jag tycker nog vi kan ta någon tripp bort till yttersta mörkret. Jag är lite sugen på det.
Ja, vi får gå på Oscars och äta ståndsmässigt.
Ja, men utav mina då ska vi säga favoritkrogar på Narvavägen, om jag då väljer mellan denna Oscar eller varför inte Cassi?
Ja, jag gör det.
Ja, eller Crane Garden.
Inte, det är inte så dumt det heller. Det är en Kina kör.
Det måste ju vara världens ödsligaste Kina krog. Jag har aldrig sett en chef där. Men förmodligen lever de ju på att folk köper för avhämtning. Ja, men
det kan ha varit mer folk Sinsa. Där. Det kan ha varit mer folk där när biografen Narva låg.
Ja.
Precis i det hörnet, alltså på Narvavägen 7. Där har det även varit en teater som heter Alléteatern. Mm. Som på 50-talet hade vad man skulle kalla för lättsam underhållning. Med gamla klassiska skådisar som Sven Lindberg och Yvonne Lombard, Siv Rud, Torsten Liljekrona som ju var...
Malin?
I Melker i Saltkråkan. Och där har faktiskt jag varit och sjungit låten till Nicke Nyfiken. För nu finns det ett sånt där... Det finns en dubbstudio där som heter Eurotron.
Ja.
Men precis mitt emot så hittar vi ju Eriks bakficka.
Mm.
Och banne mig om det inte är dit vi ska ta oss nu.
Jag tycker det.
Inte minst därför att
han har aldrig varit där.
Han har samma namn som Erik Lallerstedt, arkitekten. Och huruvida de är släkt, det tycker jag vi lämnar som en cliffhanger till kommande program. Mm. Men...
Ja, vi tackar för idag helt
enkelt. Ja, det gör vi.
Och vi tackar alla som har lyssnat. Och vi tackar Narvavägen för att du bjöd på så mycket sköna grejer.
Ja. Och besök oss på Instagram, Facebook. Kom med allsköns infall så ska vi försöka göra vårt bästa för att tillgodose era skriande stockholmiana behov.
Och är det nu så att man inte riktigt hänger med i svängarna där vi kastar oss fram och tillbaka i tid och rum i de här små lokalerna och environgerna, så tipsar jag i alla fall om att man, då kan man liksom antingen följa med i Acast-appen, där har vi ofta liksom fina bilder och grejer. Och annars får man väl också ha hitta.se nära till hans. Så kan man se på kartan. Ja.
Hej.
Sigge, kan du minnas Norrmälarstrand från sura vetravarstad? Minns du breder, högar av sten och sand och kajen, vilket liv?
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.